Ja, välkomna till Jaktstugan podcast då, tema bågjakt, avsnitt nummer 6. Och det är, ja, det här är ju andra avsnittet jag spelar in den här veckan. Och det är bara onsdag, så det går framåt. Jag har ju en gäst med mig, en lokal gäst kan man säga.
Jajamän.
Björn Höglund.
Ja, stämmer.
Ja.
Bor i kommunen.
Just det. Och jag, det är klart, jag har inte hållit på med bågjakt så länge. Men jag fick ju liksom lite tips om att ta med dig.
Okay.
Av din kära vän Kent.
Ja, ja. Ja, men det är bra. Vi har varit ute på lite resor tillsammans.
Ja, precis. Ja, han är ju, han verkar också vara jävligt erfaren bågjägare.
Ja, jo, men det är han. Vi har haft mycket roligt ihop.
Ja.
Vi har varit 3 gånger till Afrika tillsammans.
Okay.
I alla fall.
Ja.
Så det har varit bra.
Ja. Jag ska ju faktiskt också dit snart.
Ja, kul.
Om inte alls allt för länge. Så det ska bli jävligt kul.
Det förstår jag. Det är en upplevelse. Det är som att läsa böckerna.
Ja,
liksom. Så det är helt otroligt.
Ja, det är min första jaktresa. Jag har ju varit i Afrika förut, men jag har aldrig varit där och jagat så att säga. Så att, det ska bli jävligt spännande.
Ja, jo, men det är en speciell grej. Jag ska väl erkänna att från början så var inte jag så intresserad av
Nej.
Att åka till Afrika. Då var det mer att man ville ha de nordiska djuren, om man säger. Mm. Men sen verkar det som om man väl åkt dit en gång så verkar man fastna.
Liksom. Ja, alltså många säger ju det. Och jag hade också precis så här som du, den känslan att jag har liksom, när jag med bössa, jag har liksom inte haft egentligen det suget att åka. Det finns så mycket andra liksom jakter som jag skulle vilja uppleva. Med gevär så att säga.
Ja, men det håller jag med dig också, men det är nog samma för mig också, eftersom jag är från grunden bössjägare också. Så då har man alltid tänkt annorlunda, och sen har man tänkt att ja, men det är väl som åkat på en safaripark och jaga, men det är det inte.
Nej,
tror inte.
Nej, och det där också är ju liksom, alltså jag tror inte folk förstår hur stort det är heller. För att alltså, det kan ju gnällas här hemma i Sverige på någon som går och jagar i ett häng på 200 hektar. Men jag menar, har du ett häng på 50 000 hektar ungefär? Alltså det är lite skillnad.
Så att... ja, det är ju gigantiskt när man liksom kan åka ut med bilen och åka flera timmar. Och liksom se djur och solar och berg och dalar. Och så det är gigantiska marker.
Ja.
Så det är...
Ja, nej, men det ska bli kul. Vi får väl se lite vad... Jag har inte lagt ribban speciellt högt. Det här är ju liksom första gången där. Så att vi får se lite vad det bär iväg. Ja, precis. Men jag har ju någon önskan om att få skjuta en babian med bågen. Men vi får se.
Jag har en liten rolig historia när det gäller babian faktiskt. Jag satt på ett ställe och det blåste helt mycket, och sen helt plötsligt kom en hel flock med babianer. Och vi satt i ett gömsle och sen de kutade runt där, och ja, det var, jag var inte så intresserad av dem då. Men sen helt plötsligt så kom de in till mig där, och det var en riktig upplevelse när man kommer in en babian när man sitter liksom. Så de har stora tänder, det kan jag säga.
Ja, de här kan bli ganska stora.
Ja, fy fasen.
Ja, nej, men vi får se. Men jag vet heller inte riktigt, alltså det är ju mycket blinds liksom i Afrika eller Sydafrika och sådär, men också en del av bågjakten för mig, det är ju själva smygandet på något sätt och komma nära naturligt, om man säger så.
Ja, och jag menar, Våkenståk där nere, det är ju otroligt häftigt just eftersom mängden av djur som finns också, så det finns väldigt mycket att smyga på, så missar man de första två så finns det alltid tre andra man kan smyga på. Och det är spännande.
Mm. Hur många gånger har du varit i Afrika?
Jag har varit där 3 gånger, så ska åka nu igen i september. Ja. Så det är 4:e gången då. Och det är jag och Kent då.
Bara ni två eller?
Nej, vi är ett gäng som åker, men vi är ett gäng som veker. Men Kent och jag, vi håller ihop. Så
det som ler och långa.
Ja, precis. Ja. Så vi har det grymt bra ihop.
Ja.
Så vi har, jag ser fram emot det också. Så jag gör det.
Kul.
Och nu när man har varit där några gånger så blir man väl lite mer också att man är ute efter andra delar av djur.
Ja, precis.
Och så. Det ska bli kul.
Ja. Finns det någon anledning till att ni åker i september?
Det är väl mest som mörkast tid då.
Mm.
Och det är väl lite mer att man får djuren att röra sig mer på dagarna då.
Okej.
Jag menar, om man nu sitter vid exempel om man sitter vid ett vattenhål någonting, de, alla djur vill ju dricka och man vill ju inte, de vill ju aldrig gå dit när det är tvärmörkt liksom, och då är det en bättre chans när man, att det är mörkt. Det är som när man sitter och vakar på en vildsvin med bössa här hemma, grej att man vill ha fullmåne. Det är lite tvärtom då.
Ja, precis. Där ja, det finns lite andra typer av rovdjur där. Ja. Där kan man säga.
Så det är därför vi åker så sent.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Nej, men det ska bli jävligt roligt. Så vi får träffas upp sen efteråt och så får jag dela med mig av mina erfarenheter.
Ja, det ska bli kul att höra vad det, känslan.
Ja, faktiskt. Det, ja. Liksom det ska bli kul. Ja. Mm. Men du, vem är, berätta lite om Björn då. Hur kommer det sig att du kom in på jakten? Och?
Man kan säga så här, jag började väl jaga runt när jag var 12 år någonting då med bössa då. Mm. Vi hade ett hus ute vid Sandhamn så det var mycket sjöfågel och det, med föräldrarna där som man var då, och sprang runt på öarna det. Och sen jagade vi ju med bössa och allting då, och sen skaffade man ju hund och vi jagade med vaktelhundar precis när de kom. Otroligt häftigt tyckte jag. Med hundjakt är väl den jakten idag som jag tycker man ska jaga med gevär, att det är den som jag gillar. Mm. Den andra har jag väl lagt av helt med, om man säger då.
Smygjakt med gevär eller vakjakt liksom?
Ja, vakjakt har jag slutat med helt, om man säger det. Det är hundjakt då, om jag ska jaga med gevär. Och sen blev det i alla fall så att man hade jagat så många år och till slut så man fick barn och grejer så började man tröttna lite på jakten och det gav inte samma spänning och det längre. Och då började jag i alla fall igen och min pappa sköt båge också men aldrig jagat, man sköt mycket båge. Så då började man skjuta lite båge så vart man intresserad av det och så fick man följa med resan ner till USA och då jagade lite whitetail och det och då vart man fast.
Ja. Som har varit då. Ja. Var det med pappan eller?
Nej, det var med ett gäng som vi åkte. Så, nej, min pappa har aldrig jagat någon gång. Han var bössjägare.
Ah, okay. Hur var det att jaga i USA då?
När man kommer ner dit första gången, jag menar, det var ju som allting annat, allt är ju stort.
Ja.
Jag vet, det är otroligt läckert. Vi gled iväg en kanot över till en liten ö som man gick upp då, så visade de på att här ska du vara. Mm. Och sitta då liksom och sen satt man där och solen började gå upp och grejer och man började se alla djur som började komma och grejer. Det var helt otroligt och fåglar och coyotes på kvällarna och det liksom det.
Ja, det är en annan typ av liksom vildmark på något sätt. Men hur var det att liksom vara bågjägare? När var det här? Vilka år?
Ja, vad kan det vara? Det är väl i alla fall 10-15 år sedan någonting då.
Hur var det att vara bågjägare då i Sverige liksom? Alltså vad jag tänker på utrustning och så här. Det har ju alltid varit liksom fokus på utrustningen.
Ja, jo, nej, men visst är det väl så liksom. Men man sneglar ju på vad som säljs då. Och USA är ju ett av de största länderna när det gäller bågjakt och det. Och så det gick ändå att få tag i bra grejer. Och sen när man kom ner dit och man gick på de här Bass Pro eller Cabela och sånt. Det var ju som en guldgruva.
Ja, liksom, precis. Man hade en hel shoppinglista med sig hem från halva Sverige.
Ja, precis. Ja. Det var bra grejer faktiskt. Mm. Det var det tycker jag.
Ja, för det där måste ju hela den liksom... Hela den grejen med alltså att det är så enkelt att beställa idag från USA eller från vilket land som helst egentligen.
Absolut.
Och sen så bara helt plötsligt så är det hemma liksom. Men det är klart att det har ju alltid gått att beställa saker. Men tillgängligheten måste ju ha liksom blivit bättre.
Absolut. Idag finns det ju, och det har ju kommit ut mer på marknaden idag. Ja. Och våra grannländer har ju ganska mycket. Och då blir det ju att det sprids och det finns om man vill ha. Liksom. Mm. Och det är som sagt vad saker finns att få tag i, tycker jag. Sverige börjar få in mycket bra saker också.
Ja, verkligen. Jo, men det finns ju väl i alla fall några stycken som håller på liksom. Och man kan, men sen är det ju också sådär att du kan ju, det är liksom, beställer du en sträng till exempel från USA eller från, då kan du måste du ju oftast ha hjälp att fixa den, eller om man inte har en bågpress själv eller
absolut, och det finns ju några som hjälper en, så det har ju varit jättebra. Jag har haft väldigt mycket hjälp också av en lokal kille här också från Åkersberg som heter Rickard.
Just det, han har varit med på den här.
Han har det, okej. Okay. Otroligt, han tog hand om mig när jag började skjuta på Dana-pilarna där.
Okej.
Okay. Och det var kul också, för han var en av de få som liksom inte såg ner på en att man ville jaga med båge.
Och ja, för han är ju bågskytt.
Ja, han är bågskytt. Så han är, han jagar inte, men han tog hand om en och det var otroligt häftigt att gå på stiga med honom, ja, och små tävla och det då. Men problemet är att man orkar inte lika länge, nej, som han gör.
Precis.
Det, men det är väldigt, väldigt bra kille faktiskt. Ja. Och fått mycket bra råd och hjälp. Ja, ja. Och nej, riktigt bra.
Ja, han är super. Han och en annan kille från Gävle som heter Anton och Antons sambo Ida.
Mm.
Tror det var. De var ju här och pratade, för de har ju startat den här svenska 3D-touren.
Ja,
med lite amerikansk prägling så att säga. Så de var här lite och pratade om den. Och när vi spelar in det här, då har vi precis släppt det till allmänheten faktiskt.
Okay, okay.
Så det, men det ska bli jävligt kul att se vad som händer där. För de började ju liksom som en provtävling förra året då, och sen så nu är det tre fulla tävlingar. Varav den sista ska väl gå på Östermalma.
Ja. Mm. Nej, det är ju jättekul och jäkligt läckert att de liksom hänger med på den grejen. Och jag tror det kommer att locka mer folk också. Ja. Så det kommer att göra.
Jag tror också det.
Och sen när man har lite elskilliga som Rickard och grejer som inte har någonting emot att hjälpa en.
Nej, precis.
Det är ju det som har varit fördelen med honom.
Faktiskt. Jo, precis. Och sen också så här, hela den här klassiska... För den har ju vanliga jakten också, så här, skyttar kontra jägare på något sätt. Liksom, och det är skönt att slippa det egentligen kan man säga. Och jo, ha någon som är en duktig liksom, tavelskytt som faktiskt kan liksom, se till jakten. Då, så att säga.
Ja, och sen är det kul också, just när man går mot en sån här tavelskytt. Då, jag menar, man gör ju allt, även om man kanske inte lyckas, men gör man ju allt och försöka slå allt.
Mm, ja, liksom, visst.
Och så, och då innebär det att då måste man bättra på sitt eget skytte. Mm. Och jag tror samma för honom. Då ser han att vi skjuter bra. Då kan han promota oss också. Liksom, att han ser att det här är ju faktiskt killar som kan skjuta.
Mm. Ja visst. Nej, men, och, jag menar, och det är också en av fördelarna med, som jag har märkt med bågjakt. Alltså, jag stod bara i helgen och sköt hemma vid, liksom, på min radhustomt.
Ja,
typ.
Ja.
Alltså det är ju superlätt. Och jag har aldrig övat så mycket.
Nej.
Som jag har gjort med bågen.
Nej, men det är samma för mig. Jag hade också så här, jag såg någon grej att när man var landslagsskytt så sköt man 100 pilar i veckan.
Aha.
Och då var man ju tvungen att prova det och se då. Så jag är ju samma som dig. Jag menar, jag satt ju upp tavlor hemma och så varje dag så sköt jag de här pilarna då bara för att se då. Och sen när det var kallt och vinter, då tog jag in och sköt inne istället. Liksom.
Så jag menar, nej, men... Ja, men alltså sen också så här, jag märkte ju det, jag på mitt vanliga jobb så att säga, så har ju vi kontoret på södra sidan om stan och där har vi ju en 3D-bana precis, det är bara en minut från vårt kontor typ. Mm. Så att där har man ju stannat någon gång på vägen hem och gått den här 3D-banan och skjutit en 40-50 pilar liksom så där.
Det är ju det som är så jäkla skönt, för det är som du säger, för jag menar, när man själv då, förut när man sköt mycket lerduvor och grejer, man skulle, det var vissa tider.
Mm. Ja, precis.
Det kostar vissa mycket pengar och vill man bli bra i lerduvorskytt, då kostar det liksom.
Ja,
och det, och, men här lägger man in bågen i bilen och sen efter jobbet är en solig dag så åker man till banan och så går man där och pratar med de andra och går en 3D-bana. Ja. Det är ju helt otroligt.
Ja.
Liksom.
Det är supertrevligt faktiskt. Ja,
sammanhållning och det.
Ja, verkligen. Men det är en stor fördel med bågjakten tycker jag. En av många. Men du, apropå bågar då, vad har du för båge för tillfället?
För tillfället så skjuter jag en Matthews, säger jag då. Och den funkar jättebra. Det är liksom en fas 4 där då, phase 4. Och jag är jättenöjd med den. Sen är funkar aldrig bra. Från början var jag en Bowtech-skytt. Jag har sköt Bowtech från början. Nu är det Matthews. Så får man väl se då. Nu ska jag åka ner och jobba i mars här i New York.
Mm.
Då finns det ju stor risk att man kanske kommer hem med någon ny båge där nere. Man går på något ställe där. Då, liksom. Så, men idag så är det Matthews. Så det är då.
Okej. Okay.
Och jag är jättenöjd med den, säger jag då.
Mm. Ja, okej. Okay. Vad är den ställd på?
Nu är den ställd på 78 pund.
Ja, det är ändå rätt mycket.
Ja, och Det var väl mest att jag var nere i Afrika och sen var jag jagade buffel där. Och då ville jag ha lite extra tryck in. Då.
Ja.
Men annars ska jag ställa ner den. Så det, och jag hade nog inte behövt haft så mycket på den heller.
Nej.
Om jag ska vara ärlig. Det var att de ville ha en viss pund när man kom dit. Liksom.
Ja, okay. Var det för buffeljakten?
Då? Buffeljakten. Så det var då. Det var därför då jag hade den på det viset. Annars så tror jag att det läcker alldeles utmärkt med 70 pundare. Så jag gör helt övertygad om det.
Ja, precis.
Det är min erfarenhet hittills i alla fall. Då.
Ja, exakt. Och jag menar, ja, så jag menar 70 och 78. Det är klart det är 8 pund, men det är alltså så jävla... Det är inte som mellan 50 och 60 liksom, eller 50
och 70. Jag tror mer att det var någonting de... PH-erna där nere hade liksom att de ville att man skulle ha. Och jag tror att de här bågarna vi har nu är så pass effektiva. Det har ju skett så mycket på de här 10 åren också.
Ja.
Säger så. Så jag menar en 70-pundare idag kanske är en 80-pundare sen förut. Det är nog inte omöjligt.
Nej, precis. Du måste ha den här lite närmare. Ja, ja det är bra.
Så.
Nej, precis. Men fick du reda på det innan när du kom, alltså hade de omställt det kravet innan du kom ner att de skulle vara i 78 eller?
Ja, de ville ha över 75 pund då.
Ja.
Som de ville ha. Så det var ett som de hade och, men jag tror att det var en gammal grej de hade då.
Ja, okay.
För jag menar visst jag sköt en buffel där nere och jag sköt ju rätt igenom den så jag gjorde det så det funkar, men det tror jag hade kunnat gjort med en lättare ställbåge också faktiskt.
Ja, precis. Vad hade du för spetsar på?
Jag hade en fast spets.
Ja.
Tvåbladig fast spets med blödar spetsar på också. Just då, grejer då. Och den gick rätt igenom. Mm. Buffen gick 15-16 meter efter skottet. Då. Otroligt häftig jakt faktiskt. Vi var en walk and stalk och ja, alltså gå bland bufflar, det är speciellt.
Ja.
Alltså, det måste man säga. Ja. Det är nog en jakt som jag kommer att komma ihåg resten av mitt liv i alla fall. Och så spännande som den var.
Ja.
För när man gick där och sen bufflarna kom emot den och man försökte ropa och grejer för att de skulle vända. De vände ju inte, de gick man emot den hela tiden.
Ja, okay.
Så. Det var vi som fick vända oss liksom.
Ja, okay.
Och det höll ju på att gå tällskotta på ett ställe vi var då. Då var det ena PH, han var angripen så han sköt faktiskt en buffel på 6-7 meter sköt han den.
Fan.
Mitt i huvudet då. Och så det var liksom, då var hjärtat uppe i halsgropen.
Ja, precis. Faktiskt, exakt.
Så det,
men den var inte påskjuten av dig?
Nej.
Nej.
Okay. Det var en buffel som den, vi skulle inte ens jaga den, men den gick till angrepp som gjorde då liksom. Så.
Alltså varför är de så där aggressiva? Vet man det eller? Ja. De är ju verkligen aggressiva.
Ja,
det är ju verkligen defense.
Ja. Jag har ingen aning. Och jag menar, den här PH:n, han skrek och hojta och ropa allting. Och han bara böjdes ner och kom.
Ja.
Liksom, och det gick fort.
Ja.
Det gjorde, liksom, och, så det fanns ingen anledning egentligen. Men den gick till attack på en gång. Ja. Som gjorde det också.
Oh, fan. Men när du jagade då, var ni liksom ute? Spårade ni den där och det var en ansmygning då?
Ja, vi hade liksom en som vi letade efter då, som de hade sett ut. Och så då gick vi och försökte spåra den och grejer. Så hittade vi de här, då, men då var de ju i grupper då. Och,
okay.
Sen delades grupperna och så gick man vidare. Och man ville ju hela tiden titta bakom sig hela tiden, som att de kom från det hållet då, om man säger. Då. Men som sagt var det en otrolig upplevelse, måste jag säga. Det är... fruktansvärt spännande. Mm.
Ja, det låter ju... Alltså, det är också en grej som har slagit mig liksom nu. Sådär, att när man har börjat titta på en del bågjaktsfilmer och sådär, och just buffel, att det är så att de är så... Alltså att det faktiskt räknas som ett farligt vilt, så att säga.
Ja, jag trodde ju inte heller. Jag trodde ju var... Jag menar, visst, älgar kan vara farliga också här hemma. Men jag menar... De här angriper.
Ja. Ja, men det är också så här, det är lite okunskap från en sida liksom. Men man tänker ju så här, om du tänker på Afrika i stort och du tänker på ett farligt vilt, då tänker du oftast inte på en buffel.
Nej.
Och så är det väl säkert hos allmänheten också.
Ja.
Men
ja, det är det,
alltså, de är ju enormt liksom hårdskjutna också. Så att, och det, då säger du ju en del om vilka avstånd du sköter på.
Tror jag sköt på 18 meter ungefär.
Och pilen går rätt igenom.
Rätt igenom gick den då. Så han gjorde. Och Den dök som sagt på 15 meter då.
Ja.
Och nej, det är effektivt. Ja. Väldigt effektivt, ja, faktiskt. Det måste man säga.
Och, ja, verkligen. Men vad har du för liksom vad har du för tips då inför om man ska åka till Afrika första gången?
Fördelen tycker jag om man nu med Afrika, det är ju att det finns ju så mycket djur. Mm. Och man kan sitta på ett vattenhål vid ett blind och veta att det kommer djur och som ska fram och dricka och det. Och man behöver aldrig stressa på ett skott, för du vet att även om det kommer djur så du känner fan, jag skulle kanske ha gjort det, men du vet att om några minuter eller om en timme så kommer det nya, för det kommer det komma hela tiden, så man behöver aldrig stressa vid eget skott.
Nej.
Och det ser väl jag som fördelen, är att du kan få det ultimata skottet om du vill ha som första bågkill eller vad du vill ha. Det är att, för du behöver inte stressa.
Nej.
Det är så mycket djur som kommer. Och det är fruktansvärt skönt. För jag vet när jag första afrikanska djur, jag sköt en impala som första.
Mm.
Och då hade jag med mig en guide också som var med. Och han var faktiskt bössjägare. Han hade aldrig varit med och jagat med vågor. Så det var lite häftigt, för efter vi hade jagat det, för han följde med mig några dagar sedan, då åkte han och köpte en båge. Och började faktiskt och skulle börja jaga med båge. Ja. För han tyckte det gav så häftigt också. Aha, då också. Ja. Men då vet jag, då var man lite så här, ja, man var lite nervös och grejer också. Första afrikanska viltet och det. Och, men jag tror jag sköt min första impala på 7-8 meter tror jag. Gjorde.
Mm.
Och jag menar, det var ju helt perfekt, den la sig ner och allting. Då känner man,
precis.
Nu kan vi börja.
Liksom. Ja, precis. Ja, för det där är ju liksom, det har jag ju pratat om förut här på honom, men det är ju så otroligt vilt tätt. Liksom. Alltså man förstår ju inte stammarnas storlek.
Nej,
så att säga. Nej. Och det är ju oftast en grej man stöter på när man pratar med folk om jakt i just Sydafrika eller Afrika. Sådär. Att alltså det finns inte liksom, det finns inte 100 000 impaler, utan det finns några miljoner.
Ja,
liksom.
Det är gigantiskt. Liksom. Det är, när man sitter där och så kommer det, menar, det kan ju komma då flockar på en 30-40 impaler.
Ja,
liksom.
Ja.
Så, och då vet man ju att någon av de där 40 kommer ju få en chans.
Ja,
då,
precis.
Liksom. Så det är väl det största tipset, det är att man behöver aldrig stressa vid eget skott.
Nej. Men skulle du börja med att sitta i blind, eller skulle man liksom...
Jag skulle börja med blind.
Ja. Bara för att liksom bilda sig en liten
uppfattning. Och sen just också se, det är ju andra djur än vad vi är vana med, om man säger. Och kunna få en uppfattning hur de ser ut och allting. Och hur de, liksom, för det blir ändå, jag menar, det är ett djur som du aldrig har sett verkligheten, om man säger kanske.
Nej, exakt.
Så jag skulle börja i blind och sen skulle jag nog gå på walk and stalk efter det då.
Ja, precis. För det där är ju också... Jag vet ju att skottplaceringen kan ju skilja sig lite. Alltså, de ser ju lite annorlunda ut i anatomin, så att säga.
Ja, jo. Man skulle gärna hålla lite längre fram då. Men vi brukar säga att går man rätt upp i benet bara och skjuter rätt in där, så brukar det funka bra då, liksom. Hittills har det gjort i alla fall. Så det är ju inte så när man jagar whitetail, för då håller man sig oftast bakom bogen hela tiden, om man säger då. Och... det, men afrikanska vilt, ja, mitt i bogbladet så funkar det bra liksom. In i maskinrummet direkt.
Ja, precis. Ja, då är det väl oftast godnatt. Men vad hade du, jag liksom har inte riktigt bestämt mig vad jag ska, om jag ska ha mekaniska eller om jag ska ha fasta blad. Har du någon åsikt om det?
Nej, alltså jag tycker båda delarna funkar lika bra faktiskt. Jag har jagat med båda typerna, liksom både mekaniska och fasta. En spets som jag tycker är fantastisk, det är Exodusen. Den är otrolig.
Mm.
Jag vet inte vad det är med den, men den går igenom allt.
Ja.
Liksom, det är helt sjukt bra spets. Men samtidigt de mekaniska som jag har skjutit med treblad, ja, det också, det har gått lika bra det också. Mm. Så det, där får man nog bilda sin egen uppfattning, tycker jag, liksom vad man vill ha, men jag ser väl ingen större skillnad. Det beror på hur stora vilt man ska gå på också.
Ja, precis. Jo, såklart.
Det är det. Men jagar man impala, zebra, blue wildebeest och de här, så mekaniska funkar ju lika bra där. Men de här Exodus-spetsarna som jag använder i alla fall, de är fantastiska.
Ja, jag har hört det också. Men då, för de har inga krav så att säga. Jag vet ju, vissa länder har ju krav på att du inte får använda mekaniska och så vidare.
En del har det, och det har de väl haft där nere också, att de vill att man ska ha fasta.
Okay.
Generellt sett då. Men vad jag tror är att det är också, nu är inte jag någon expert på det där, men jag tror att de lever kvar lite i det gamla. Att, för de mekaniska har ju också utvecklats väldigt bra. Liksom, och när man visar det man har och jag menar, om de ser, då är det ju ingen snack om saker att det funkar. Nej, liksom. Det, så är det ju liksom. Jag menar, jag sköt med en megamit här och jag menar på en Red Hartebeast. Jag sköt ju av hela benet på den liksom. Det liksom var bara splitter av det rätt igenom.
Ja.
Och det funkade jättebra också. Mm.
Ja, precis. Jag har Megamit, det är ju en mekanisk jaktspets. Jag har den lillebron till den, Deadmeat heter den, va? Mm. Har för mig att se. Så vi får se lite vad jag har också den här G5 Montec, också fasta treblads.
Mm.
Som jag hade, den hade jag till Åland och sådär också. Men ja, vi får se lite vad jag har inte riktigt bestämt mig än nu. Men jag tänker väl att så här, det blir ju, jag kommer ju ha med mig båda så att så får man väl anpassa det. Och se till så att de ändå skjuter. Och jag menar, du kommer ju, det är ju som du säger, du kommer ju ha tid och vilja byta. Ja. För du jagar ju heller inte, alltså vi kommer ju jaga morgon och kväll så att säga. Sen brukar man ju oftast ha liksom mitt på dagen och eftermiddagarna lite fria så att säga.
Ja, jag menar, den här gången när jag var nere, då, jag menar, då hade jag en liten tyngre spets när jag skulle jaga buffel, och när jag väl bestämde för det, då sköt jag in den pilen med den spetsen då.
Mm. Ja, precis.
Så, man kan helt klart ta med sig båda delarna.
Mm.
Så det, men som sagt, det funkar lika bra. De ramlar.
Ja, precis. Jo, men bara man träffar rätt.
Ja,
men Afrika har du varit i. Vad har du fler för länder som du har varit jagat i?
Jag har varit i Kanada och jagat björn då.
Ja, berätta om det.
Ja, det var ju också en erfarenhet också, eftersom jag hade aldrig jagat björn någonting då. Och sen när vi kom ner och så kom man ut på sin plats, och så fick man ställa sig på ett ställe då. Och sen han guiden som var med, så sa han att de kommer nog komma där ner från mig ner och försöka få tag i bever, beverhyddorna där nere. Och för att få tag i kött då, helt enkelt. Då. Och de sa, det kommer komma ner från sjön där nere.
Mm.
Och så stod man där helt ensam mitt i Kanada i djupa skogarna. Mm. Otroligt häftigt faktiskt. Det är ju en barndomsdröm liksom.
Ja.
Och det är precis som kommer en björn gående. Liksom. Och det var... Och speciellt liksom, och han kom fram och sen gick han upp på bakbenen, för han kände väl att jag var där, att det lukta, och sen stod och sniffa liksom, och sen läppan med läpparna och helt klart så fick man puls, det är ju inget snack om
saker. Vad var det för avstånd till?
Ja, alltså, jag tror jag sköt den på 15 meter.
Ja, det är nära alltså.
Ja, och så, men det var en speciell jakt och det är liksom en björnjakt, det är, som sagt, var det första gången jag var på det och se det här. Och när de går på bakbenen, även att den som jag sköt var inte stor i kroppen på det viset.
Nej.
Men när han stod på bakbenet, då var han stor. Ja. Liksom. Så när jag vet när jag kom fram till den, för han gick inte alls långt, så han låg där. Så när jag kom fram så tänkte jag, fan, sköt jag fel björn? För jag tyckte han såg så liten ut när han låg ner. Då. Men det var ungefär som en gummigrej, liksom, man kunde dra ut den. Liksom, så.
Ja, precis. Var det svartbjörn eller?
Ja, svartbjörn. Och förvånansvärt lättskjutet.
Ja, men det har jag hört. Och det hör man ju också även från svenska jägare som håller på med björnjakten här hemma i Sverige. Att de är inte speciellt hård
skjut. Nej, inte det. Man trodde ju att det skulle vara väldigt svårt. Men men det var otroligt. Och Kanada, alltså det är helt otroligt land att vara i och... Men däremot så är det mycket knott och grejer.
Ja.
Så alltså det ska man vara medveten om. Liksom, men otroligt läckert faktiskt.
Ja, häftigt.
Sen har vi varit i USA då. Och då är det Whitetail då.
Ja.
Och det har ju också varit jättebra och roligt och på alla sätt och vis. Då.
Ja. Det är också ett, så här, det känns som att det är typiskt bågvilt på något sätt.
Ja, det är det faktiskt. Och jag menar, det är just, alla jagar ju där nere med bågen mer eller mindre. Precis. Så det är ju så stort också. Och ja, det är häftigt att se. Ja. Och lyckligt lottat att man får åka på de här grejerna. Ja, visst. Det är ett tips. Samla ihop ett gäng och åka iväg.
Ja. Ja, men det är väl det som också är lite så här. Eftersom det krävs ju en del att få komma iväg på jakt. Ja. Oavsett egentligen om du ska åka. Alltså bara åka till Åland och samla ihop liksom 4-5 polare. Mm. Du vet, med allt som händer i livet. Ja. Med barn och jobb och hela, du vet. Bara det är ju en för fan en
ja, men så är det. Och det, ska jag vara ärlig, jag hade inte Kent varit på mig. Och nej. Liksom... Det är han som får med mig och det är jag väldigt tacksam för han är ett riktigt dragplåster alltså det. Och han gör ett jättejobb och fixar fram grejer. Och fixar boende och bra priser och allting, jag menar, otroligt, och jag tror inte att jag hade varit där nere så många gånger om inte han hade fixat det.
Nej, men det blir ju så, och det blir, och som bågjägare i Sverige så har du liksom någonstans också accepterat det faktum att du måste ta dig utanför Sveriges gränser för att jaga.
Så är det ju.
För att eftersom det inte är godkänt i Sverige.
Nej. Och det är ju som det är också. Jag har ju varit på Åland också och jagat. Och sen var jag med ett jaktlag i Danmark och just jagade det. Också. Då. Det var ju bra, men det tråkiga blir ju nästan att det blir sådana stora kostnader till att sitta och åka. Och som sagt, har man barn och... allting, det är svårt att förklara hemma och att man ska liksom dit och dit och dit liksom. Ja.
Nej, så är det ju. Och det är klart, man får väl vara glad om man hinner med en bågresa om året typ ungefär. Så här.
Ja.
Sen är det klart att det är klart, det är väl inte riktigt samma att åka till Afrika som att åka till Åland och såklart. Men ändå, det blir ändå en inkräckning på privatlivet om man jämför med att åka 30 minuter upp till sin jaktmark.
Absolut,
hemma,
liksom. Det är det. Så det, jag menar... Det är det som är så bra om man får ihop ett gäng, för det finns alltid någon dragningskraft i gänget som kan hjälpa till, och kan man få alla dra åt samma håll, då kan man få jättefina jakter och grejer tillsammans. Ja, liksom. Det. Plus att det mysiga är ju då, så, återigen, det är ju att man kan ta hela gänget och man kan gå den där 3D-banan och snacka, och jag menar, det finns ju, och allt, det är ju åldrar från väldigt gammal till väldigt ung, och man kan ha barn med sig och allting, det spelar ingen roll.
Nej.
Och det är det som är så skönt med bågjakt.
Ja. Det är liksom enkelt.
Det är enkelt, liksom. Det är sällskapligt.
Ja. Men nu har du ju för sig sagt det där buffeljakten där. Men om du ska ta, liksom, finns det någon annan stark tvåa till någon favoritjakt eller?
Ja, alltså det finns ju många häftiga vilt kvar som man skulle önska att ta.
Favoritvilt.
Ja, alltså, jag vet inte. Jag hade en kompis som var nere nu, var med då, var förra året. Eller förra året blir det nu då. Men han var bössjägare.
Ja.
Men han jagade krokodil i alla fall. Och jag har väl aldrig tänkt på det, men det var jäkligt häftigt att se en krokodil faktiskt. Ja. Det var det liksom.
Ja, det är också fascinerande vilt.
Ja,
alltså.
Det är det. Det är
helt klart.
Det är någonting så här som man inte ser så mycket. Då,
nej.
Men liksom, men, nej, men den här resan är väl att en kudo skulle jag nog kunna tänka med den här resan då.
Har du skjutit kudo förut?
Nej. Provat har jag gjort då, liksom, och försökt att få liksom, men jag har inte lyckats än, så inte har då. Så det är väl en av favoriterna då, den här resan faktiskt. Ja. Sen kan man säkert lite annat också, men det skulle jag vilja ha. Annars har vi gått igenom en hel del djur redan nu då.
Hur många vilt har du fällt med bågen?
Jag tror runt 85, 85 djur kanske, 85-90 djur. Då.
Det är ändå bra jobbat.
Ja, det har ju blivit det. Jag fick ju en nytändning när det gäller jakt.
Ja.
Då, för man kan ju säga att det var många år som jag slutade då. Särskilt när man... När hunden gick bort och liksom, då kom man inte ut lika mycket.
Nej, precis.
Men, så det är det ju. Och det är ju samma där när man är i Afrika nu. Jag sköt den här Red Hartebisen. De har ju mycket tjuvjakt där nere med inhemska folket. Och den som jag sköt, den var ju snarad. Så den är ju snarad runt halsen. Då.
Åh fan.
Så det var lite intressant, ja, liksom att de snarade då.
Ja, visst.
Såna djur där.
Ja, ja, det är ju ingen liten.
Nej, nej, heller. Så det är ju också en erfarenhet att se,
ja, visst, liksom,
hur det funkar. Ja. Och,
ja, det är ju konstigt ändå att man väljer, men det kanske är för att det är liksom tyst och...
Alltså, ja, sen, ja det var ju också så här, för det var på den marken vi var då, och den låg ganska nära Johannesburg då, liksom.
Okay.
Och liksom att det, jag vet inte, de är säkert ute för att sälja då, liksom, mm, ja, säger då, liksom. Men det var en hel del tjuvjakt där nere då, och jag har aldrig sett det i Sverige.
Nej,
faktiskt. Nej. Jag har aldrig...
Ja, men tjuvjakt i Sverige, då tänker man, alltså jag associerar det typ med någon... Med någon jävla galen dansk som kommer och skjuter troféhjortar i Skåne typ, ja, ungefär. Alltså,
ja, ja.
Det är klart, sen finns det pågår ju säkert tjuvjakt överallt i hela landet. Ja. Men det är ju inte på samma sätt.
Nej,
liksom,
nej.
Och du definitivt inte med snar. Det är ingen som snarar älg i Norrbotten. Liksom.
Nej, så det är, man ser det i en annan kultur. Liksom, ja, om man säger det,
ja, precis. Men det är klart, det blir ju en... Det där är ju liksom... Och det vet man att många av de här... såna här park rangers och sådär, de är ju liksom, de har ju varit oftast tjuvjägare, så att säga, och sen har de, ja, blivit haffade och typ fått en deal typ ungefär. Så att, och jag menar, det är klart att det är ju också, det säger ju någonting om landet också, för det blir ju deras sätt att överleva.
Det är ju det, och för jag menar, det är ju väldigt mycket folk där, och det här är ju, Afrika är ju, de säger ju det, om det nu är sant eller falskt, det kan inte jag uttala mig om, men de säger det utan att, och hade de inte jakt så skulle det inte finnas några vilda djur kvar. För nu, de föder ju upp djur också. Ja, så.
Precis. Det där var lite intressant, för jag intervjuade en här som heter Donald Larsson här för några månader sedan, som har ju varit över hela världen och jagat och sådär. Och då pratade vi lite om just det här med Afrika och bilden av troféjakt liksom. För mig är det också ett litet konstigt ord. Men då berättade ju han att för, liksom, ja, för förut så var det ju mycket boskaps.
Ja.
Det var ju, de höll på med boskap. Liksom. Men sen så har de väl upptäckt då liksom att jakt och viltvård, det ger också bättre avkastning i kassan. Så att säga. För jag menar, åker du ner och skjuter... tre zebror, inte fan tar du och vakuumpackar dem där och skickar hem dem, utan
nej.
Det där går ju tillbaks till community.
Ja, jag menar, jag vet ju, jag sköt ju en zebra här förra året, och jag vet att den kom då på morgonen, att det var ju det var det de gjorde korv på där nere. Och jag vet ju, det är ju det som är lite så här, när man, folk får ju sin uppfattning att man är nere och skjuter alla djur då. Men sen när man förklarar att men den lasagnen man äter, det är en blue willoughby som ligger i den. Liksom. Och den var ju, det är precis som våra kossor.
Ja,
liksom. Så det är ju den biten.
Ja, nej. Och det är ju... men också så här, och det är ju till stor del är det ju jakten som betalar viltvården.
Ja.
Och hade det inte funnits, hade inte jägarna funnits som faktiskt är villiga att jaga och betala för det, då hade man nog inte haft de viltstammarna som finns.
Det tror inte jag heller. För jag menar, eftersom de har en uppfödning på djur också nu hela tiden. Och då ser man ju, plus att då har de ju en tillräkning, liksom, att det är en viss mängd som får gå. Men då måste man även ersätta det med en viss mängd. Liksom.
Ja, precis.
Och då blir det ju, på det viset blir det ju att det kommer alltid finnas djur.
Mm. Ja, visst. Så är det ju. Nej, men det där är intressant. Och det är ju, man får ju oftast den här... Ja, men man ska åka till Afrika och kolla på med någon troféjakt liksom. Men det man kanske inte förstår, det är också att oftast så skjuter man ju liksom kanske djur som är klara i aven, så att säga.
Det är också. Sen måste man också tänka på, så här, precis som du säger, att det gynnar ju väldigt många som får jobb av det.
Ja, visst.
Det är ju otroligt många som tar del av det här djuret. Som man skjuter. Jag menar, det är skinners, det är trackers, det är PH, det är de som gör troféer. Så det är ju många led som får, vi skapar ju jobb också.
Mm. Ja, verkligen. Det vart ju godkänt med bågjakt i Marocko nu för några veckor sedan.
Ja.
Och det var väl också en av liksom anledningarna till att Marocko faktiskt tog det steget. För att de vill öka jaktturismen.
Ja.
Och då är det ju så här, då har de ju sett det någonstans. Mm. Det är inte så att de kommer på det helt själva. Utan nej, då har de ju sett att det där är ju ganska lukrativt någonstans. Om vi har bra viltstammar.
Ja.
För det är ju liksom lite själv... Det blir ju som en självsanering. Så här. Du kan ju inte sälja jakt om du har dåliga viltstammar.
Nej,
så att säga. Och har du bra viltstammar, då kan du istället ta jävligt bra betalt.
Ja, ja, precis.
Så det ska ju bli intressant att se vad som händer i det land. Och jag vet ju att det är väl kanske inte ett supervanligt land att åka och jaga i, även som gevärsjägare. Det är säkert ett knepigt land på många sätt. Lite oroligt kanske emellanåt och i grannländer och sådär.
Ja.
Men ändå, alltså det, och jag menar, det är ju, de har ju ganska bastanta vildsvin där.
Det har de, garanterat.
Så att, det kan ju vara intressant att se.
Ja.
Men det är ju intressant att man liksom, att man väljer att ta det steget. För då har man ju sett någonstans att det här kan ge lite avkastning.
Ja, ja. Det är ju det. Det är, och som sagt, man, jag tror ju samma sak på de här godsen vi har i Sverige också. Mm. Om de skulle kunna få det, så tror jag att de skulle kunna sälja en hel del jakter.
Det skulle bli intressant att se vad som händer med alla såna här småmarker till exempel. Nu såg jag senast idag såg jag en mark här borta på 50 hektar på Blocket.
Okay.
Eller jag fick det, var en kompis med som skicka. Som de arrenderade ut 50 hektar.
Mm.
Och då är det så här... Ja, men om jag då tar den där 50 hektaren och tänker med min hundjaktshjärna så är det liksom ingenting.
Nej, precis.
Jag kan inte bedriva någon jakt, jag kan inte släppa min tax där.
Nej, det går inte.
Eller det går, men det kommer ta 5 minuter så är jag hand på grannmarken.
Mm.
Däremot hade jag haft den där som och få jaga med båge.
Ja.
Då hade jag liksom kunnat haft en, alltså, du var ju lite inne på det innan också, så att man går tillbaks lite, så att man får nytändning.
Ja.
Hade det varit OK med bågjakt, alltså jag hade ju suttit på rävåten på vildsvins, alltså du vet sådär, bara för att liksom, precis som det var när man var nykläckt jägare.
Exakt, jag menar det var ju just att få den här när man sköt sin första rev och första vildsvin, första det liksom, det, då kunde man ju sitta liksom både dagar och nätter.
Ja,
liksom.
Ja, visst.
Och det blir ju samma sak då, för det blir ju ett nytt instrument man har. Ja, liksom.
Precis. Ja, men det ska bli intressant att se vad som händer med de där småarrendena som är kanske i dagsläget inte så attraktiva för de flesta. Sen tyvärr finns det ju folk som arrenderar 100 hektar och sen har de 17 medlemmar liksom, och sådär. Men det öppnas ju en helt annan marknad på något sätt om man har... Alltså det vore ju fantastiskt att ha en mark som man bara håller på med bågjakt på i Sverige. Alltså ren pyschmark liksom.
Absolut, jag menar man stör ju ingen eller någonting. Liksom. Så på det viset är det ju ganska läckert liksom.
Ja, visst.
Och sen är det ju en annan grej liksom. Jag menar, man har de här, man skulle kunna, det är, liksom, du vill inte ha de här skjutriktningar och allting. Men man säger det, jag menar om man sitter uppe i tree stand eller någonting, man skjuter neråt och... Mm. Jag menar, det är inga, liksom, det studsar inga kulor hit eller dit. Eller...
Nej, det är ju det säkraste jaktskottet du kommer skjuta med någon typ av vapen. Liksom. Och likadant sådär köttförstöring. Och det blir noll köttförstöring egentligen. Liksom. Det finns ingen blyrester eller någonting.
Nej. Så det är ju mycket positivt i det också.
Ja, verkligen.
Man säger.
Men om det nu blev tillåtet i Sverige här med bågjakt, har du något drömvilt i Sverige då, skulle du...
Ja, alltså det är ju, nu har jag ju skjutit rådjur i Danmark och även på Åland då, men absolut, jag menar rådjur är ju alltid rådjur och det var ju det man började med.
Ja.
Och jag menar, jag har ju en liten plätt själv så absolut skulle det vara otroligt läckert att få lägga ner ett rådjur på sin egen mark. Liksom. Det skulle det vara. Men annars har väl inget direkt sånt där som...
Nej.
Så det är nog rådjursjakten ändå, jag menar... Det är nog den som gäller. Och så gärna en rev, absolut.
Ja. Jag pratade med en kompis här för någon dag sedan om just i samma fråga. Så här, om det blir, då började jag fundera på att åka upp till liksom Norrland eller till Jämtland och sådär och jaga lockjakt på älg i september.
Ja.
För att då är det ju också så här, då kan du ju komma väldigt, väldigt nära.
Bäver skulle jag vilja göra.
Ja, bäver skulle också vilja. Och jag har ju funderat på om man åker över till Finland och sådär. Eller även Åland får du väl också jaga bäver. Men, nej, men det vore ju...
Ja, jo, nej, men liksom, kunna liksom antingen sitta eller paddla ut i en kanot eller en kajak eller någonting.
Ja.
Och, Ja, det skulle vara otroligt häftigt. Ja, faktiskt.
Men jag vet inte. Jag vet inte om man. För att det är ju. Jag har sett någon film, tror jag. Men det var från USA, eller om det var från Kanada kanske till och med. Mm. Då hade de ju sån här. Alltså som när du bågfiskar. Mm. När du skjuter fisk liksom. Då har du som en liten rulle på.
Ja, men det, i Finland har jag ju sett, och jag har kompisar som har varit över där och jagat också. Då. Och då har de ju, bland annat så jagar de med exodusspetsen med den som är, ja, bakänderna går ut på, det blir som hullningar på den. Då. Och sen skjuter de rätt igenom så kan de dra in dem i,
okay,
i den. Då. Så det verkar ju funka. Men
ja, verkligen.
Det verkar jäkligt spännande.
Ja, det tror jag. Och just, jag gillar ju bäverjakt överlag sådär. Men jag tror att det är mycket. Mycket är ju också årstiden, så att säga, att det är på våren och man känner att det börjar hända lite liksom, i naturen, så att säga.
Öppnar upp sig liksom. Ja. Så,
nej, men det vore ju fantastiskt att liksom, ja, men som lockjakt på räv i ett vinterlandskap. Med, alltså, det vore ju helt underbart.
Ja,
alltså.
Jo, precis. Liksom, det är,
men,
man går i sina hoppets tankar alla fall, som man gör.
Ja, precis. Jag har ju bara varit bågjägare ett år, men du har ju varit lite längre. Så du har ju några år av hopp bakom dig.
Ja, jag har ju några år av hopp och man får väl fortsätta hoppas då. Ja. Liksom. Nu är man ju lyckligt lott att man har kunnat åkt utomlands och det, men samtidigt måste man ju förstå att det är ju inte alla som har den möjligheten.
Nej, så är det ju.
Och det, därför hoppas man ju verkligen att det ska bli.
Ja.
I Sverige också, om man säger det. Jag tror vi skulle få jättemånga nya och man skulle få mycket ungdomar ut och hela den biten. Då. Så jag tror att det är en positiv grej faktiskt.
Ja, och jag tror också att det är många som inte tar steget för att de vet att det inte finns en möjlighet till jakt i Sverige.
Det tror jag också. Det tror jag också.
Jag tror att det är många som så här, de vet att de har ett intresse, men ett latent intresse, men för de öppnar inte den dörren.
Nej, de gör inte det. För jag menar, det är ju, problemet är ju att när man väl börjar så blir man ju manisk. Man tycker att det är så kul att skjuta, så man står ju och nöter och man vill skjuta bättre och bättre och bättre och då vill man ju börja använda det sen också, om man säger.
Ja, nej, alltså det är ju, jag blev ju själv förvånad lite över min egna liksom.
Att det gick så fort och blev bra.
Ja, men, precis. Nej, men att jag nördade ner mig så mycket. För att jag har ju liksom alltid liksom lite så här halvtråkat mina polare som håller på med handladdning. Så fan, gå och köp en ask istället. Så där. Och sen nu sitter jag hemma och limmar pilar.
Ja, precis.
Så att jag får ju äta upp det istället.
Jo, men det är lätt. Man blir nördig på det faktiskt.
Ja, man blir det. Och man vet också att det ger så mycket ut. Alltså du får så mycket liksom, minsta lilla du bara förbättrar någonting så blir resultatet betydligt bättre liksom. Och du känner det direkt också så där.
Och sen är det så intressant också. Det finns så många olika skolor om det där, så om man väl börjar hållit på med, så fastnar man för någonting som märker att det funkar inte, så byter man till nästa där liksom, så här. Men till slut så hittar man en väg som man är nöjd med då.
Ja, precis. Exakt. Och det där är ju, alltså det går ju, herregud, det går ju att hålla på med det där i timtal och sitta och leta och grejer och läsa.
Och ut och prova och grejer. Nej, men det som är så jäkla kul, det är just att man kan gå ut och prova grejerna utanför dörren liksom, om man säger.
Nej, precis, så är det ju.
Och jag är ju så förvånad att det går att bli hyfsat bra ganska fort.
Ganska fort, ja.
Och jag tror att det är just att man kan, jag menar, är man upp till skjutbanan, då är det köer, det kostar pengar och allting. Och här kan man gå ut och ställa sig och skjuta sina skott och gå och dra ut och prova nya grejer. Och det blir mer skott i kroppen.
Ja, verkligen.
Det är.
Jag har ju ett problem nu till exempel. Jag ska ju skjuta in, nu ska jag åka och pyscha dov på lördag. Och då, nu har jag liksom en hundjaktssäsong bakom mig och så vidare. Så nu måste jag ju liksom åka och provskjuta pysch, bössan och siktet och allt så här. Men då måste jag ju liksom så här, jag måste ju planera för det. Så här. Jag måste åka hit, först måste jag grovinställa det där och sen så måste jag åka och provskjuta. Alltså hade det varit med bågen, då hade jag bara kunnat gå till baksidan och skjuta 10 pilar så hade det varit klart sen. Sen hade jag kunnat liksom gått och ställa och laga med middag eller vad som helst. Så att det blir en helt annan, tillgänglighet också såklart då. Men det är kul och det är liksom en oändlig liksom marknad på något sätt.
Ja, det är ju det. Jag menar som sagt, vad som du säger också där, att det finns, man får en tid, man kan gå utanför, och det innebär att då kan familjen vara med också. Mm. Istället för att man åker iväg och så kanske det blir grinigt varför man aldrig är hemma. Liksom, exakt. Man säger.
Ja, men så är det ju. Och det får man ju höra.
Ja, det får man höra.
Ja.
För jag vet ju, när jag började och gick på Danapilen, då hade jag ju med mig min son.
Ja.
Köpte båge till honom, och menar, han var inte så gammal då, men då körde vi ungefär som golfreglerna. Han kunde ju stå på 10 meter och jag stod på 40 eller 60 meter, och så räknade vi efter det. Så vi hade ju världens tävling. Ja. Så det var ju jättespännande att gå. Ja. Liksom, va? Och han var ju överlycklig när han spöade farsan då.
Ja, stod, visst. Liksom. Ja, precis. Ja, men du, har du något, är det något drömland som du liksom inte har varit till, som du känner att du skulle vilja?
Jag skulle, drömland skulle vara Australien, Nya Zeeland.
Ja.
Skulle jag vilja åka till. Mm. Också bara för att se landet, absolut. Ja. Liksom. Det är väl det, man kunde göra båda delarna lite grann, både jaga och se landet. Då. Men Nya Zeeland, absolut, och Australien.
Ja.
Australien är mycket vildsvin och grejer.
Ja,
också.
Precis.
Så.
Exakt. Jag håller med. Nya Zeeland skulle vara jävligt häftigt att åka till. Också mycket för liksom naturen.
Ja, alltså,
det är ju otrolig natur där.
Och så skulle man ju vilja till Alaska givetvis.
Ja,
då, men,
ja precis.
Men det är, frågan är väl om man har de pengarna.
Nej, det är väl inte det. Och det är likadant med Grönland. Jag är ju otroligt sugen på Grönland och jagar ren. Och även med skogsen sådär.
Ja, det skulle vara häftigt.
Och jag intervjuade ju en kille från Danmark.
Mm.
Som jobbar som jaktguide där på Grönland.
Mm.
Så att det finns en kontakt. Men det gäller liksom att planera där lite.
Ja.
Och där, det är ju så att de har ju bara ett visst antal. Det är ju också en ganska kort säsong.
Ja.
Så att vi intervjuade honom i någon gång förra. Jag kommer inte ihåg när det var. Säg att det var oktober, november någon gång förra året.
Ja.
Och då var ju liksom redan 2024 var ju redan bokat då, och även stora delar av 2025.
Okay,
så att han sa att ska ni boka, då är det liksom, har ni tur så får ni en sen jakt 2025, eller så är det 2026 som gäller liksom.
Ja, Grönland skulle ju vara fantastiskt att åka till.
Och det är ändå bara, alltså, det är bara 4-5 timmar bort med flyg.
Ja.
Det är liksom, det är som till Spanien.
Ja, ja, det är ju hur häftigt som helst liksom.
Spanien skulle också vara rätt roligt. Jag dras någonstans till bergsjakt. Det tycker jag är otroligt roligt. Och det, jag vet inte om det liksom har med, alltså det händer ju lite i naturen också, om jag säger så.
Jo, men sen tror jag att det är lite det vi har i mer den här skandinaviska grejen också. För det var ju därför som Afrika drog ju aldrig för mig förut. Jag hade ingen lust alls egentligen att åka dit. Jag såg inte det som ett alternativ egentligen.
Nej.
Sen att jag varit fast nu, det är en annan sak. Ja. Men jag var ju som dig, jag ville också ha träd och berg och
precis. Nej, men jag tror, sen såklart, sen får man ju se till liksom, alltså det, allt har ju sin charm så att säga, men alltså när vi var, jag var ju i Frankrike här i september med min kompis Jonas, så det var ju, alltså det var ju, vi sköt ju ingenting men vi hade lite otur, vi missade ju brunsten en halv vecka liksom sådär. Så att, men det var ju, alltså naturen där var ju otrolig, vi var ju i Pyrenéerna där i södra Frankrike, och alltså det, bara det var ju, bara det var ju värt resan typ.
Jo, men det är ju det, det är ju det som är, det är ju som om man tar Kanada till exempel, jag menar, det är ju häftigt.
Ja.
Det är stort alltså, det är skogarna där liksom och så floder och
Nej, det
liksom,
är svårt
och fisket.
Liksom,
det är ju, alltså det är ju sjukt fiske.
Ja. Nej, det är häftigt och det är kul också att det liksom. Och det har ju också sådär blivit en eftersom man har liksom, när man vet att fan jag kommer bli intresserad av bågen liksom. Då vet man ju, då har man helt plötsligt skaffat sig, även om man liksom vet att men en Kanadaresa kanske inte är aktuellt för som 5 år typ, ungefär. Men du vet, så då har man ju ändå pluggat det på något sätt. Man har ändå nördat ner sig i det och sett liksom, med vilket område och vad ska man jaga, vilken tid och sådär. Så att man får ju också kunskap om det, även fast du inte liksom är aktuellt tillfället.
Och det är det som är lite roligt, har ju varit, och min bror jagar ju också då. Fast han jagar ju bara med bössar.
Okay.
Han förföljer mig i grejer. Så åker jag till Kanada och jagar med båge, då åker han dit året efter och jagar med bössa.
Okej, precis.
Så det är lite kul. Det är ungefär som man visar vägar på olika sätt.
Nej, men jag tror att det gäller ju också att ha kvar den där liksom respekten på något sätt. Ja. Sådär, att, för det får ju inte hamna, svensk bågjakt får ju liksom inte hamna i det läget där man liksom kommer i clinch på något sätt med gevärsjägarna.
Nej.
Och jag menar, ska vi ta alla andra jaktformer så är det väl ganska stor risk att det blir så liksom, med tanke på hur folk är.
Och det, faktum är, vi, i vårat gäng som har åkt, då har vi även haft gevärsjägare med också.
Ja.
Det har ju funkat jättebra också. Mm. Sen att de har åkt iväg någonstans, vi kanske inte varit på samma ställe någonting, men jag menar, vi är ju lika glada när de kommer hem med sitt som den där, när de ser vårat. Ja, om man säger. Så det har ju varit bra då. Så det har vi haft killar från både USA och Sverige då, som har varit med. Då.
Ja.
Och det är lite häftigt också.
Ja, verkligen. Ja, men du, hur har turerna gått nu då liksom här? Du har ju ändå hållit på med bågjakt ett tag liksom. Mm. Hur har turerna och känslan gått i svensk bågjakt sådär? Jag tänker då framförallt det här med att liksom få det godkänt och...
Ja, man lever ju på hoppet som sagt. Mm. Och särskilt nu när man har jagat ändå ett tag och ser hur bra det funkar.
Mm.
Då är det svårt att se varför det inte skulle bli precis. Det. Så jag hoppas ju verkligen att det kommer att bli att de släpper det.
Mm.
Så jag hoppas det. Som sagt, jag vet ju att första bågen köpte jag, det är ju 30 år sedan någonting. En gammal Strike Eagle.
Mm.
Tungdragen som fasen. Ja. Men jag menar, sen har ju utvecklingen skett otroligt efter det då. Men jag lever ju på hoppet och hoppas ju att det ska bli. Och jag tror det kommer att gynna en hel del om det blir det, liksom. Och jag menar, det är ju som jag, eftersom jag jagar med både bössa och båge då, men det är ju hundjakt då för mig. Så jag ser ju att det kompletterar ju varandra. Jag har ju liksom ingenting emot gevärsjägare heller. Det enda är väl att jag tycker den här, som för mig har blivit då, om till exempel om man tar då Danmark, där, att gå ut och pusha en bock med en båge. Det är ju jäkligt spännande liksom, och man måste in på lite nära håll. Än att sitta och kanske skjuta en bock på 200 meter liksom, om man säger. Jag kan ju förstå tjusningen med det också, så det är inte det. Men för mig så det här lilla pirret, det får jag med bågen, men och det får jag med hundjakten också, för det är spännande, det kommer, det går fort och allting då. Men jag tycker det kan komplettera varandra.
Ja, absolut. Jag håller med. Och det, men också sådär, det är ju inte så att det liksom, du kommer ju heller inte, alltså du går inte på en drevjakt med bågen liksom, utan det blir två helt, det är ungefär som hagelskytte och kulskytte på något sätt, att
sen kan man ju säga så här, men förstå mycket bredare, hur mycket mer jakter man kan göra.
Ja.
Det är väl lite mer så som jag kan tänka mig jag menar, du kanske inte, jag menar, har du en mark och du släpper hundar varje helg, till slut så antingen så lär sig djuren och att du kommer dit så börjar skälla sig de borta därifrån då. Men jag menar, då kan man ju helt plötsligt sluta jaga med hundet och jaga med båge ett tag då. Man kan, jag tror det kan bli ett komplement.
Ja, men det tror jag också. Och det öppnar ju upp, dels så kommer det ju öppna upp liksom dörrar för också, för jag menar, vi har ju fantastisk jakt i Sverige och vi har ju en otroligt hög acceptans. Men och då ska man se till då Marocko, åter till Marocko då, men jag menar, det öppnar ju faktiskt upp för en del jaktturism.
Ja.
Och jag menar, jag tror att är man ett jaktföretag eller att man säljer jakt på något sätt, och kan du erbjuda då typ älg eller björn eller dov eller kron i svenska skogar. Alltså jag är ganska övertygad om att det skulle komma hit ett gäng liksom, säkert kanadensare och amerikanare och alltså,
absolut
definitivt. Och jag menar, det så att det öppnar ju upp dörrar liksom, och det jag tror någonstans det är också, och alltså det är ändå en del länder där det är godkänt att jaga med båge, och det är länder med ganska stark jaktkultur liksom, som Spanien och Frankrike och USA och sådär. Så jag menar, det är ju någonstans är det ju som att ta ett kliv in i verkligheten.
Det tror jag också, och som sagt, och jag tror att kanske idag att många som säljer jakter och grejer i de här markerna, de skulle nog välkomna att det skulle kunna bli lite lättare för dem, för jag menar, du kan ju inte ha för många drivjakter på en mark.
Nej.
Liksom. Det går ju inte. Liksom.
Nej, precis. Och det är precis som du säger också. Det är ju väldigt tyst, det stör inga. Alltså det kräver så lite egentligen.
Ja,
vi får väl se då. Men det är liksom... vi får väl se vad som händer med den här danska eller finska studien då som folk går och väntar på och sådär.
Ja, det ska bli fruktansvärt intressant själv att få läsa den här studien. Liksom, än hur den är så vill man ju läsa vad som... Man har ju liksom... Ja, man får se vad de tycker och det liksom. Och det här att det känns ju lite konstigt egentligen också, för jag menar, man vet ju att det funkar.
Ja, precis.
Det är ju det, men
det blir lite löjligt nästan att man vet, man sitter och väntar på något som man redan vet utfallet på typ stort sett.
Ja, så är det ju, för jag menar, annars skulle du inte vara i de andra länderna.
Nej.
Det finns ju inte en chans liksom.
Nej, precis. Och alltså, jag har ju läst den här danska studien också som finns. Den är ju dock inte liksom vetenskapligt publicerad.
Nej.
Det är väl därför inte svenska liksom kan anpassa till svenska.
Nej,
men de säger ju, det är ingen skillnad på flyktsträcka och sådär, utan de konstaterar ju det, att det är exakt lika effektivt som ett kulvapen om du placerar skottet rätt. Det är väl typ den stora kontentan.
Ja, jo, men så är det ju. Och jag menar, det är ju så, det har man ju märkt själv liksom, att det funkar ju hur bra som helst. Och det är ju samma sak, ett dåligt skott med en kula, dåligt skott med en pil, det är samma sak. Liksom.
Ja, visst.
Så det där ser man väl ingen skillnad på det viset, om man säger. Och sen kan man tycka också då att jag menar, om våra grannländer har godkänt det.
Precis.
Är det så att de är så mycket deras, att de är sämre oss än vad
precis.
Vi är då på liksom förstå hur djuret funkar?
Nej,
det verkar ju konstigt.
Ja,
liksom.
Nej, jag menar, både Danmark och Finland har ju lika stark jaktkultur som Sverige.
Ja, exakt.
Alltså, det går inte att säga någonting om det. Så,
så det känns ju liksom, man vill ju inte dumförklara dem.
Nej, och jag menar, i Finland, nu kommer jag inte ihåg hur länge man har fått jaga med båge i Danmark, men det är väl från, om det inte är från 60-talet någon gång. De gjorde väl något provförsök där och så vidare. Men jag menar, Finland har väl alltid fått jaga med båge. Alltså, jag tror aldrig det har varit förbjudet.
Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara ärlig.
Nej, jag gissar lite, men jag tror att det är så. Och sen nu i Danmark så släppte de ju på stora hjortdjur till exempel. Och det är ju också ett steg. Så här, det bevisar bara att det funkar. Liksom.
Jag
förstår inte.
Nej.
Men vad är liksom... den största myten då om bågjakt som du har stött på?
Att det inte funkar. Då.
Ja, det som vi har pratat om de senaste 10 minuterna.
Det är väl den största myten. Och sen att liksom att det är att man är som Robin Hood och vill gå tillbaks då.
Precis.
Om man säger liksom, det är väl det som är myten då. Tyvärr kan man säga då. Och jag kan väl tycka, och jag ska väl erkänna själv då, när man väl började lite grann så var man väl inte så säker på det själv. Men sen när man bara ser effekten, hur pass effektivt det var.
Ja.
Och jag tror det är det den vanliga människan måste se. Att hur effektivt verkligen är, liksom, om man säger. Men det är väl den myten att det inte funkar.
Nej,
det är väl
nej
det.
Precis.
Sen att det har funkat i alla århundrade som...
Ja, nej, exakt.
Det är väl det.
Du, jag kom på en grej som jag glömde fråga när vi pratade om din egna utrustning. Kör du med handleds-release eller tum-release?
Jag kör med en spot-hog som är en kombo med både pekfinger och hand, kan man säga.
Okay.
Så den är gjord som du har ett grepp i den också, så jag kan välja om jag vill ha det som ryggdunkare eller om jag skjuter med finger. Och det är väl också sån där grej att jag har ju provat de flesta grejerna. Jag vet inte hur mycket releaser jag har köpt i mina dagar. Men det är många. Och man säger, den här som jag har nu, den är ingen märkvärdig. Jag har nog grejer som är flera tusen kronor dyrare än den här är liksom. Men jag har fastnat för den. Och jag tycker den är helt underbar att skjuta med. Just för att jag kan dra upp lätt, jag kan släppa ner lätt eftersom det är ett handtag på den, men jag kan välja att skjuta med pekfinger eller med ryggen. Så det är en kombo, så det skjuter jag med.
Okej, okay. Ja, det är smart.
Ja, men som sagt, det jag har nog gått igenom 20 olika releaser i alla fall. Då. Och nördat in mig på det där också. Och det är allt från tumme till allt möjligt. Då.
Fördelen kan jag tycka, alltså jag är också så jävla slarvig. Skulle jag ha liksom en tum-release så... Om jag inte skulle knappa fast den i loopen så då skulle jag tappa bort den.
Ja, liksom. Ja, precis. Ja.
Men, så det är ganska skönt att ha den fastspänd på handleden.
Men det är, och det är väl samma sak där. Det är väl vad man väljer att skjuta med eller vad man blir van med. Ja. Alltså, jag har svårt med tumme. Jag har jättesvårt med tumme. Ja. Jag vet inte varför. Även när jag står och drar och vill få ett perfekt skott och dra med ryggen och det, så får jag inte av skott.
Nej.
Jag får inte av det på en tumme. Och det blir att jag punchar på en tumme. Det blir ju bra träffar ändå, men för mig funkar det inte.
Nej,
det liksom. Då skjuter jag hellre med en riktig ryggreleaser istället.
Ja, precis.
För jag får inte av det. Men det är ju också en sån här vanlig sak.
Ja, visst. Ja, precis. Så är det ju.
Vad man börjar med. Liksom.
Ja, absolut. Vi har ju spelat in här nu en timme, en timme och 5 minuter redan. Men jag brukar alltid liksom avsluta med samma fråga egentligen till alla gäster. Och nu blir det ju lite sådär, vi har ju varit inne på det, men liksom om du skulle förklara för någon varför du håller på med bågjakt, hur skulle du förklara det?
Jag skulle förklara det med att det är, för mig är det en... Det krävs mycket teknik, det krävs mycket träning och det är mycket att man är intresserad av det. Och det blir som en livsväg om man säger, tycker jag. Liksom nu låter det lite taskigt mot gevärsjägare då om man säger, men för mig så blir det titta in i ett sikte och trycka. Liksom. Här måste jag träna. Liksom. Det måste man göra som gevärsskytt också. Men det här är att kunna ställa sig hemma med bågen efter en jobbig dag, och det blir som meditation liksom, om man säger.
Ja, precis.
Man blir lugn i kroppen och allting, och det är skönt att träna med det liksom, och jag tycker det är fantastiskt. Så jag gör det. Så det är väl min prunch på det viset. Det är väl att jag tycker att det är helt otroligt att känna det där när man får iväg pilen, man hör ljudet och det är helt otroligt.
Ja, jag börjar hålla med. Det är svårt att förklara det också och sådär, och du är ju inne på någonting där, även om det låter lite sådär att det är lätt att skjuta med kikarsikte. Men å andra sidan, så om du liksom aldrig har skjutit med någonting någonsin, då tror jag att det är större chans att du lyckas skjuta mitt i prick med kikarsikte.
Absolut.
Än vad det är med att ge någon en release och en compoundbåge.
Utan snack om saken så är det det. Liksom.
Ja, så att det är ju, och jag är lite inne på samma också. Sådär. Jag gillar ju hela tänket att du måste ha liksom, du måste ha allting på plats. Alltså du måste veta, du måste känna din båge, du måste veta hur pilarna går och du måste ha också den fysiska också liksom psykiska liksom närvaron.
Ja, och det är ju samma sak jag vet när jag slår och jagar björn till exempel. Då satt jag med en roddmaskin och körde varannan dag för att bara stärka upp ryggen.
Ja,
och då bör man tänka så här, men varför gör jag det? Men det är bara som du säger också, bara för att jag skulle vara fysiskt för det också. Ja. Så det är inte bara den biten att du måste även träna kroppen.
Verkligen.
Och det är det som är lite grejen. Och att allting faller på plats liksom.
Ja, precis.
Så är det för mig i alla fall, att det hjälper även den delen också. Och då blir det så här att, jag menar, ska jag åka iväg på något sånt där, då vill jag vara så pass att kroppen ska inte säga ifrån att jag inte orkar.
Nej, precis. Det handlar ju om förberedelse. Alltså, det är så känner jag. Det är liksom man känner att man måste liksom gå in på något annat sätt för att få någon form av utdelning.
Ja, alltså. Jo, men så är det. Men som sagt, det är jakt med vilket vapen som helst. Men just det är väl den här känslan att friheten... Mm. Och sen just att man är, det låter lite, men man är ett med bågen. Jag vet inte, det låter lite psykiskt, men jag vet inte. Men det känns lite grann som det i alla fall. Liksom att det...
Nej, men det blir lite så liksom, på något sätt. Och det framförallt så behöver man ju ha någon form av liksom, det är klart du kan ju ha tur också, men, ja, men du, jag upplever ändå att bågjägare någonstans har en annan liksom approach. Man vet att, ja, att jag måste verkligen in på de här, ja, sista metrarna. Mm. Liksom. Då kan man heller inte lämna så mycket åt slumpen.
Nej, nej, det är som jag säger, man måste träna.
Ja, det är som när jag var på Åland. Jag smög in på en bock på 12 meter. Mm. Och var ju totalt grundlurad av den. Liksom. Och jag har aldrig liksom varit med om att en bock ligger och trycker så där om den inte är skadeskjuten. Mm. Men den här låg ju verkligen och trygg. Den väntade ju bara ut mig. Tills jag liksom typ inte var beredd. Då drog den ju som en avlöning.
Ja, men det var ju samma, jag vet när jag var nere i Afrika då, och skulle jaga efter en zebra. Det är också en sån här grej att hade jag haft, hade jag tagit med min bössa, då hade jakten varit slut på 5 minuter kanske, någonting i den stilen. När han kom ut på 60 meter eller någonting då. Ställde sig med bredsida och allting då. Men jag tror jag hade, på den zebran innan jag lyckades så var det väl i alla fall närmare 2-3 timmar. Mm. Så det var 2-3 timmars jakt på samma djur liksom. Och otroligt spännande liksom.
Ja, nej, det är ju, jag skulle önska att alla fick liksom uppleva det på något sätt, den typen av jakt liksom. Sen så behöver man ju inte hålla på med det, absolut inte. Men att man fick den förståelsen på något sätt.
Jo. Och sen just liksom att jakten blir så pass, den kan pågå så länge. Mm. Det är just den som är också så här liksom att den, man håller på och man försöker, man smyger, man allt möjligt och när man väl lyckas då, man säger 9 av 10 fall så vinner ju djuret då.
Ja.
Och hade jag kanske då haft min bössa, då hade jag kanske vunnit 9 av 10 där istället.
Ja, absolut.
Det är det som är skillnaden då med den biten. Så man går ju bit, alltså det är många gånger man går bett på grejerna, liksom att det går åt pipan.
Ja. Jo, men så är det ju. Och det är ju bara på den här Ålandsjakten. Mm. Alltså jag ser inte det som ett misslyckande.
Nej, det är ju häftigt som fasen.
Det var ju superroligt liksom. Mm. Sen lyckades jag tyvärr inte skjuta. Men det är liksom inte, alltså jag lyckades ändå smyga på 12 meter. Det hade jag aldrig gjort med ett gevär.
Nej.
Liksom. Dels för att jag inte hade behövt. Precis. Då hade jag kunnat skjuta. Jag såg den på 90 meter första gången.
Mm.
Då hade jag bara kunnat ställa upp stödet och bara klick, så var det klart.
Mm.
Men här blir det ju ett extra moment och det är väl det som jag gillar.
Och du måste ju erkänna att det fick ju lite puls att smyga där. Det blir ju det liksom.
Det är fysiskt jobbigt att smyga. Det är otroligt jobbigt. Det är superroligt.
Ja.
Men du, Björn, tack för det här.
Tack själv.
Superkul att du var med. Och vi får ju se till att
stråla ihop efter
Afrika. Ja, skjuta lite. Det måste ju finnas fler bågskytte här i Åkersberga.
Det gör det, absolut.
Kanske bara är du och jag.
Nej,
det finns några till kanske.
Men
det vore kul att dra ihop något gäng och ställa ut lite 3D-mål och bara skjuta någon gång.
Eller bara stråla ihop vid Danapilen eller någonting där. Och vi har ju några tavlor stå upp i Domarudden ju.
Ja, just det. Det har du rätt i. Tack för idag.
Ja, själv.
Ja, bra.
Hej.
Rickard pratar bokjakt. Hej.